Far, jag vill bara tacka dig för att du är Gud. Du har uppmanat oss i ditt ord så många gånger att vara stilla och besinna att du är Gud. Och här är vi förnimmer lite grann. Kanske lika mycket som det där människan känner sig i jämförelse med solen och som solen i jämförelse med dig är. Som en smula. Som egentligen ingenting är om du inte blåser din livsande i det. Jag vill tacka dig för att du är med oss i din nåd och i din kärlek. Otröttlig är du vår Gud. I att plocka upp oss så många gånger i våra liv. Otröttlig är du i att visa barmhärtighet till mänskligheten. Otröttlig är du att sträcka ut dina händer, även att vi är motsträviga. Herre vår Gud, tack att du tar våra hjärtan närmare dig. Tack att du gör det, Herre. Och Herre, om jag skulle nu fortsätta tala så ber jag att det ska ändå vara stillhet. Och att ditt ord ska göra oss ännu mer medvetna om att du är Gud i himmelen och på jorden. Tackar för det. I Jesu namn. Amen. Jag ska gå tillbaka till texten där jag stannade förra gången. Och det är första Samuelsboken, kapitel 4 och verserna 57. Ni som inte var här förra gången så vill jag bara säga att jag började prata om Guds närvaro. Och nödvändighet av Guds närvaro både i våra liv och i våra samlingar, i Guds församling, Guds närvaro i denna värld. Skulle Gud dra sig undan denna värld så skulle allt vissna, eller hur? Allt skulle förlora livet för att det är i honom som vi lever och är och rör oss. Och idag vill jag göra, jag måste säga, i morse Så visste inte jag faktiskt vad jag ska säga. Jag hade två tankar och ingen av dem blev bra. Sen kom det här bara och jag hoppas att det kommer bli till någons uppmuntran och välsignelse. Jag kommer att ge bara en översikt om det här. Och man kan kalla predikan för kampen om Guds närvaro. Och jag läser de här verserna. Då nu Herrens förbundsark, första Samuelsboken 4:57. Då nu Herrens förbundsark kom in i lägret höjde hela Israel ett stort jubelrop så att det dånade i marken. När då filisterna hörde jubelropet sa de, vad betyder detta stora jubelrop i hebreernas läger? Och de fick veta där det Herrens ark som hade kommit in i lägret. Då blev filisterna förskräckta. Till de tänkte, Gud har kommit in i lägret. Och de sa, ve oss, något sådant har inte hänt förut. Ve oss, vem kan rädda oss från denna väldige Gudens hand? Och så vidare, så vidare. Om jag säger så här bara för att det här kommer att bli klart från början så att säga. Jag tror personligen att hela skapelsen längtar efter Guds närvaro. De enda som fruktar Guds närvaro, det är Guds fiender. Inte ens vanliga människor som inte kanske är troende som vi tänker på är emot Guds närvaro. Jesaja säger där i kapitel 5 att hela jorden kommer att bli full, eller kapitel 11 förresten. Att hela jorden kommer att bli full av Guds närvaro en dag. Och när Guds närvaro är närvarande så att säga. Då känner människan igen sig. Människan känner att hon är hemma. För att där i Guds närvaro är människan hemma. Jag skulle vilja bara nu göra en översikt av det här. Och visa på vad jag tror sker genom historien. Var vi är idag och vad vi behöver göra för att denna närvaro ska vara påtaglig och konkret. Jag vill inte gå in i det här. Men det finns. Om jag läser bara en vers. I Hesekiel kapitel 8. Bara en vers. att visa på att det här med Guds närvaro. Jag sa första gången jag predikade om det att det finns olika närvaro, om man uttrycker så. Bibeln säger att bara vi kommer två eller tre tillsammans, för hans namns skull så är han bland oss, han är närvarande. Gud är allestädes närvarande, det vet vi allihopa. Men det finns situationer när hans närvaro är så påtaglig, så det händer något. Vi sjöng där sången när vi sjöng att din närvaro helar mig. Jag är övertygad att det som kommer att göra mest av allt i kyrkohistorien och i mänsklighetens historia, det är faktiskt Guds närvaro. Gud har gett oss gåvor, vi kan använda dem. Karin blev helad här från Beltros, underbart. Vi har sett människor bli helade från cancer genom förbön och allt. Men vi har också sett under där ingen människa blev inblandad, utan endast Guds närvaro var det, och folk har blivit väckta från de döda och blivit helade från obotliga sjukdomar. Och då, det finns faktiskt perioder i världen och bland Guds folk då Guds närvaro viker ifrån oss, och det är det värsta som kan hända oss. Det var en sån tid i Israels historia, och i Hesekiel 8:6 står det skrivet så här: och han sa till mig, du människobarn, ser du vad de gör här? Stora är de styggelser som Israels hus bedriver här, så att jag måste dra långt bort ifrån min helgedom. Men du ska se ännu flera större styggelser. Det finns perioder när inte än i det byggnaden som kallas för Guds hus finns Guds närvaro. Så själva byggnaden, själva formerna är ingen garanti att Gud är där. Det är något annat som gör att Gud är närvarande. Och nu skulle jag går kanske nästa gång in på det lite mera. Det här är nästan, jag vet inte om någon kommer att tycka det är olämpligt att jag nämner, men jag hörde häromdagen från en god vän att en viss kyrka, byggnaden i stan, att hans kompis var där i närheten, och så kan en man kissa på byggnaden. Lite berusat troligtvis och inte riktigt hemma i sina tankar. Och det här brodern gick till där mannen och väldigt mjukt sa till honom: hör du, nu får du sluta, det här är Guds hus faktiskt som du kissar på. Och vi skulle vi bli upprörda över en sån syn om vi ser det. Samtidigt, förstå mig rätt nu, inte vet en människa vad byggnaden är bara för att det är byggnad, och speciellt om det inte finns korset på det och lite de andra symboler som vi känner igen som de symboler som har med Gud att göra. Och då tänker jag så här: en byggnad utan Guds närvaro kan inte kallas för Guds hus. Det blir bara ett vanligt hus. I det här huset gjorde de styggelserna innanför väggarna, sådana styggelser så att Herren sa: jag måste dra långt bort ifrån detta hus. När Gud upprättar sin närvaro, då har det att göra med något som är mycket, mycket viktigare än de yttre formerna. Okej, så här såg vi en i första Samuelsboken, och där kommer vi att vistas mycket i de där böckerna. Att arken som är symbol för Guds närvaro kom tillbaka till Israels läger. Det blev otroligt jubel i församlingen. Och det blev fruktansvärd förskräckelse bland fienden. För att även fienden visste, om Gud är med dem, vem då kan vara emot dem? De viftade inte med förträffliga vapen. De viftade inte med någonting annat. De var inte flera än fienden. Och ändå blev fienden rädd. För att Gud kom till lägret. I samma kapitel, kapitel 4, så ser vi att det händer något mer i Israel. I verserna, jag skulle egentligen behöva bara läsa de här texterna nu. 17-22. Låt det där så här nu. Under profeten Samuels tid så var en man som heter Eli, han var präst. Han var helt och hållet avfälling i stort sett. Och hans söner levde i alla möjliga orenheter. Och även vid Guds ark så betedde de sig på det viset. Det här är förskräckligt att prata om. Jag känner mig inte oberörd personligen när jag pratar om det här. För att jag undrar ibland, vad skulle hänt med mig om jag stod bredvid arken? Och det står skrivet att de blev besegrade. Och det står skrivet så här, budbäraren svarade till Eli och sa så här, Israel har flytt för filisterna. Mycket folk har också stupat. Dina båda söner, Hofni och Pinehas, är också döda. Och dessutom har Guds ark blivit erövrad. När han nämnde om Guds ark föll Eli baklänges och vid sidan av porten och bröt nacken av sig och dog. Till mannen var gammal och tung. Han hade då varit domare i Israel 40 år. Nu berättar samma sak för hans son hustru, som var Pinehas, en av sönernas hustru. Hon var havande, vers 19, nära att föda och fick höra ryktet om att Guds ark var erövrad och att hennes svärfader och hennes man var döda. Och när hon hörde detta sjung hon ned och födde sitt barn till födslovärkarna kom över henne. Och när hon då höll på att dö, sa en kvinna som stod omkring henne, frukta inte, du har fått en son. Men hon svarade ingenting och brydde sig inte om det. Och hon kallade gossen. Hon kallade gossen Ikabod och sa, härligheten är borta från Israel. Med det syftade hon på att Guds ark var erövrad, likaså på sin svärfader och sin man. Hon sa, härligheten är borta från Israel eftersom Guds ark var erövrad. En fruktansvärd situation. Guds närvaro var inte mer bland hans folk. Filisterna har tagit arken. Kapitel 5. Jag går inte in i detaljer, hoppas bara att ni hänger med. Det står skrivet så här, vers 1. När filisterna hade tagit Guds ark förde de den från Eben Haeser till Ashdod. Där tog filisterna Guds ark och förde in den i Dagons tempel och ställde den bredvid Dagon. Okej, vänner, jag tror att vi är här idag. Exakt i samma situation. Vi lever i en tid när en andlig synkretism håller på att erövra världen. När Per-Inge Pilström, för den som undrar vad det är en religionsblandning. Där det går med vilken gud som helst. Det går bra. Om Jesus är en av gudar så har vi inga problem med det. Låt sätta honom in i en stor kontext av den religiösa toleransen. Per-Inge Pilström som var på församlingsläger talade om det här bland annat. Att de var på en andlig mässa. Och när de var där, så folk var där bredvid dem och bad för människor, de ska bli helade. Och de kom till det där kristnas stånd och sa, hörni, kan inte ni be för oss och välsigna oss för att vi har märkt att när inget annat hjälper, då hjälper namnet Jesus. Vi är precis där, vänner. Utan att vara kritiska, självkritiska ska vi vara, så har Guds folk inte mycket med Guds närvaro idag att göra. Det är mycket spektakulära saker som har skett, men Gud var inte där. Det är mycket oväsen där och här och gå dit och dit, men det är inte Herren som är där. Och när de satte, försökte förena Gud, levande guden, med sina avgudar, då föll avgudarna på ansiktet och de bröt nacken allihopa. Och filisterna blev oerhört rädda för att arken blev dem till skada. Hör med vad jag säger. Vi lever just nu i en tid av historien då religionerna försöker sätta Gud bland andra gudar. Och det är därför världen drabbas av något som vi inte kan handskas med. Det går inte att behandla den levande guden så som andra gudar. Det går inte att sätta Jesus bland andra namn och säga att han är lik de andra. Därför att hans närvaro är det som gör skillnaden. I kapitel 5 så blir de så rädda så att de säger vi måste skicka Guds ark till det folket som borde kunna handskas på rätt sätt med arken. Syskon, världen kommer att ta oss i våra kläder och säga, det är ni som borde bära det här närvaron. Det är ni som borde veta vad Guds närvaro är. Varsågod, ta tillbaka arken, för det är endast ni som vet hur man handskas med det. Och när världen ville skicka arken tillbaka så visste de inte hur man gör. Och de gjorde utifrån sina hjärtan som var fulla av respekt för Gud. De köpte nya vagnar och de tog nya kossor som inte diat något kalv. Varför? Jo, därför att det behövdes något nytt som inte var belastat med sina uppfattningar från tidigare. Och kossorna, utan att någon ledde dem, går raka vägen till Israel. Därför att även kossorna vet Guds tider. Jesaja säger, mitt folk känner inte igen tiderna som de lever i. Även att fåglarna i himmelen vet vilken tid man lever i. Och känner Guds perioder. De kommer då. De går raka vägen till Guds folk. Och det står skrivet att Guds folk tog emot. Och jag går nu till kapitel 6. Det talar om att Guds ark sänds tillbaka. Och nu kommer det till kapitel 6, vers 20. Och invånare i Betsemes sa, vem kan bestå inför Herren, den helige Guden? Och till vem ska vi dra bort? Eller till vem ska han dra bort ifrån oss? Och de skickade sändebud till dem som bodde i Kirjat Jearim och lät säga dem, filisterna har sänt tillbaka Herrens ark. Kom hit och hämta den. Det verkar vara som att arken kom först till en plats som inte heller kunde handskas med Guds närvaro, även när det var i Guds land. Och de i den här platsen då, i Kirjat Jearim, de tar arken, de hämtade Herrens ark 7:1 dit upp och förde in den i Abinadabs hus på höjden. Och hans son Eliasar helgade dem till att ha vården om Herrens ark. Vänner, det är det här Gud är ute efter. Gud letar efter personer. Gud letar efter sammanhang. Gud letar efter ett folk som helgar sig för att ta vården om Guds närvaro. Vi får börja lära oss det i mötena också. Vi får börja lära oss att när Guds ande är färdig, att inte avbryta det.
Amen.
Vi får lära oss sakta med Guds tålamod hur man går vidare och vidare med Guds närvaro. Och när vi vågar det, så kommer inga predikningar att behövas. Det kommer inte behövas någon handpåläggning, därför att den helige ande kommer att utföra Guds verk. Yes. När det kom till Kirjat Jearim och det blev välsignad, så står det skrivet så här. Och från den dag i vers 2 i kapitel 7. Från den dag då arken fick sin plats i Kirjat Jearim. Jearim förflöt en lång tid, 20 år förgick, och hela Israels hus suckade nu efter Herren. Jag menar, låt oss vara realistiska, inte försöka imponera varken på Gud eller varandra. Längtar vi efter Guds närvaro? Ibland måste jag erkänna mig själv till skam. Ibland har det varit så att jag kom till Guds tjänst och tänkte, bara det är över. Bara det är över. Det finns roligare saker att göra efteråt. Och jag tror att det är så vi upplever. Ni vet, där Jesus fanns, där kunde människor gå över sjöar och hav för att komma dit. För att de visste att han var där. Men 20 år gick. Och de suckade efter Guds närvaro. Får jag fråga, hur många äldre finns här som har suckat efter Guds närvaro i 30-40 år? Några finns, eller hur? Det gör vi allihopa. Nu händer något mycket intressant, vänner. I kapitel 7 så läser man om att Guds närvaro efter 20 år har kommit tillbaka. Men i kapitel 8 så nämns inte Guds ark mera. I kapitel 8 framträder Saul och etablerar ett religiöst system. Och det nämns inte ett ord om Guds ark. Inte ett ord. Under hela Sauls regering så pågick religiös maskineri. Och inte ett ord om Guds ark. Och det står i, då går vi vidare nu. Det står faktiskt, låt mig få bara läsa innan jag läser detta. Att det som jag tror, jag ska backa ett steg. För att jag har hoppat över en mycket viktig text här. När jag talar om det här, när jag säger att vi lever i en värld där det här synkretismen håller på att ske. Och bara vi ropar till någon Gud så prisar Gud för det. Lyssna på Jonas bok, kapitel 1. Ni känner till berättelsen. Jonas som är Guds utvalda budskap skulle till Nineve, men han flyr från Gud. Och i vers 4 står det skrivet så här. Men Herren sände en stark vind ut över havet. När jag läser det här hela kapitlet, tänk på världen, vilken situation vi är i världen. Och tänk på Guds församling, Guds folk. Och tänk på Israel bland annat. Tänk på dessa tre saker och då blir bilden väldigt klar. Men Herren sände en stark vind ut över havet så att en stark storm uppstod på havet och skeppet var nära att krossas. Bara lite symbolik eller uttydning av symbolik. Skeppet är alltid en symbol för en struktur, för en bärande struktur. Så när det här stormen kom, då började det där bärande strukturen i världen, bärande strukturen i den religiösa världen, bärande strukturer överhuvudtaget. Alla strukturer började fela och krossas. Är det något som vi känner igen, eller? Då greps sjömännen av fruktan och ropade var och en till sin Gud. Och vad löst som fanns i skeppet kastade de i havet för att bereda sig lättnad. Vad är det för löst Gud som kastas i havet för att underlätta lite saken? Jo, socialbidrag skärs ner. Sjukvården skärs ner. Låt oss underlätta staten så det inte spricker. Och man kastar över bord allt det som annars var så självklart för oss. Hela strukturen håller på att kastas i havet. Men Jona hade gått ned i den inre fartyget och låg där i djup sömn. Jag läser i min egen översättning så här. Men Israel gick tillsammans med församlingen i det inre del av fartyget och låg där i djup sömn. Då gick skepparen till honom och sa till honom, hur kan du sova så? Stå upp och åkalla din Gud. Kan hända skall den guden tänka på oss så att vi inte förgås. Och folket sa till varandra, nåväl, låt oss kasta lott så att vi får veta för vem skull denna olycka har kommit över oss. När de kastade lott föll lotten på Jona. Självklart på vem annan? När världen går i djupa kriser, vem kastar man, eller vem faller lotten på? Jo, det faller på judiska folket och det faller på den levande församlingen. Den faller aldrig på någon religiös system, oberoende hur mycket det kallas för kristenhet. Vem bryr sig om döda kyrkor? Djävulen gillar dem och han är medlem i dem själv. Men när det kommer kriser i denna värld, och när det börjar letas efter orsaken till krisen, då faller lotten alltid på kvinnans säd. Det faller alltid på det sädet som Herren sa om. Hon ska trampa dig på huvudet, du ska bita henne i hälen, men hon ska krossa ditt huvud. Alltid. Och Gud gör aldrig någonting i denna värld innan skeppet är så nära att totalt förstöras. Så att till och med hedningar ropar till Guds folk. Innan vi själva är medvetna vad som pågår. Och de säger, varför ropar ni inte på eran Gud? Ja, men vi är på väg till himmelen, halleluja. Vi har det gott. Och så säger de, då sa de till honom, säg till Gud när lotten kastades. De sa till Jona, säg oss, för vem skull denna olycka har kommit över oss? Vad är ditt ärende och varifrån kommer du? Från vilket land och vilket folk är du ifrån? Han svarade, jag är en hebree och jag dyrkar Herren, himmelens Gud, som har gjort havet och det torra. Då greps männen av stor fruktan och sa till honom, vad har du gjort? Problemet är att Jona har inte gjort något. Det är det som är problemet. Till männen fick genom det han berättade för den veta att han flydde undan Herrens ansikte. Han flydde undan Herrens närvaro. Vänner, när vi som Guds folk flyr Herrens närvaro, när vi gör våra möten bara till någon formell samling en och en halvtimme på söndag, när våra liv består av några religiösa ritualer och så vidare, då flyr vi Gud. Jag vet att jag flyr honom i vissa avseende. Då svarade han till dem och de sa till honom, vad ska vi göra med det så att havet stillar sig? Ja, där stormen stillar sig, till havet stormade mer och mer. Då svarade han, ta mig och kasta mig i havet. Ta mig och kasta mig bland folket. Ta oss Gud från våra fina kyrkor och kasta oss bland människor. Fader, jag ber inte att du ska ta dem bort från denna värld. Utan jag ber, Fader, att du ska bevara dem från det onda. Fader, jag ber inte att de ska sitta i sina vackra kyrkor och lovsjunga mig där bara. Jag ber att du ska ta dem och kasta dem bland människor som går under. Ty om saltet inte är där, så förlorar den sin sälta. Då går det vidare. Och mannen och männen svarade, han sa att de ska kasta honom, han sa det. Och när de kastade honom så, lyssna vad som sker, eller när han sa det. Och männen strävade med all makt, vers 13, för att komma tillbaka till land. Men de kunde inte, till havet stormade mer och mer i moden. Vänner, hur ser det i FN idag? Hur ser det i EU idag? Hur ser det i världen på det politiska och ekonomiska planen? Ror man inte med alla krafter man har för att ro världen in i en hamn? Och vi lyckas inte. Och vi kommer aldrig att lyckas utan Guds närvaro. Och när de försökte ännu mer, då står det skrivet, därefter tog de Jona och kastade honom i havet, då lade sig havets raseri, och lyssna nu. Och männen greps av stor fruktan för Herren, och de offrade slaktoffer åt Herren, och de gav löften. Det är det som väntar oss. Jag är övertygad. Jag är mer säker på detta ord, att det ska ske i våra dagar och framöver, än att jag står här. Det är det som kommer att ske. Det är det som kommer att ske. Världen kommer att gripas av fruktan, och det gör det mer och mer. För den krisen som stormar mer och mer. Och innan Guds folk, både judarna och vi som tror på Jesus, både deras Messias och våran Messias, innan vi verkligen kastas bland folk, så kommer inte havet att lugnas. Men det kommer att göra det, därför att Guds närvaro kommer oss till hjälp. Inget annat än Guds närvaro kommer oss till hjälp. Okej, nu går jag tillbaka. Nu kom Guds närvaro till Israel, och de 20 år efter att det har kommit så fick de närvaro. Men de trängde undan närmare genom sin religiösa system. Och lyssna vad som står skrivet. När Saul kom i andra krönikaboken, första krönikaboken 13. Nu börjar jag lite mer vatten och sätta mig. I första krönikaboken 13 så i vers 3 så står det skrivet så här. Nu under, har ni bilden kvar, under hela Sauls regeringsperiod så fanns ingen prat om arken, om Guds närvaro. Utan bara hela religiösa maskineri bara gick på. Men nu kom det en stund när någonting annat ska ske. Och det står skrivet så här. Och låt oss flytta vår Guds ark till oss. Nu är det under Davids tid. Ty i Sauls tid frågade vi inte efter den. Syskon, det är möjligt att gå år efter år. Det är möjligt att gå år efter år med det formella. Det är möjligt att ha gudstjänster i oändlighet. Det är möjligt att predika i oändlighet. Det är möjligt att sjunga i oändlighet och gå härifrån och undra, vad har vi gjort? Jag sa förra gången, innan våra gudstjänster är såna att människor kommer och säger, sannerligen är Gud bland er, så har inte vi gjort gudstjänst. Allt annat är bara formalism. Nu ser jag är frimodig att säga det här, vet ni varför? Därför att jag inte är ute efter att fördöma oss. Utan jag tror att Gud är ute efter något annat. Gud är ute efter våra hjärtan. Nästa gång mer om det. Därför att det är våra hjärtan som gör skillnad om närvaron är här eller inte. Nu går vi vidare och tittar på Andra Samuels boken. Nu har de bestämt sig, och det står skrivet i Andra Samuels boken kapitel 6. Så står det skrivet så här. Återsamlade David, vers 1, allt utvald manskap i Israel, 30 000 män. Och David bröt upp och drog iväg med all sitt folk från Baal, Juda, för att därifrån föra upp Guds ark som hade fått sitt namn efter Herren Sebaot, honom som tronar på keruberna. Jag vet inte, jag minns inte, någon kanske vet hur länge Saul var kung i Israel. Men under hela dessa 20-30 år som han var kung i Israel så fanns ingen Guds närvaro. Och nu säger David, nu går vi och hämtar arken och lyssnar nu vad som sker. I verserna 1-9 så står det skrivet så här. Och när de gick dit att hämta arken, och de satte Guds ark på ny vagn och förde den bort från Abinadabs hus på höjden. Och Ussa och Ajo och dessa söner där andra körde den nya vagnen. Så förde de Guds ark bort från Abinadabs hus på höjden och följde själva med den. Och Ajo gick framför arken. Och David och hela Israels hus fröjdade sig inför Herren med all slags instrument av cypressträ, med harpor, saltare, pukor, skallror och cymbaler. Underbart, eller hur? Skulle vi säga. Men det var något som inte stämde. Efter alla dessa år ville Guds folk få Guds närvaro tillbaka bland sig. Och lyssna vad Guds folk gör. Guds folk är imponerad av världens framgång och börjar kopiera världens metoder för att få Guds närvaro tillbaka. Bara vi gör så som filisterna gjorde. Nya vagnar, så kommer Guds närvaro. Bara vi har management för allt, så kommer det att funka. Var inte oroliga, jag går inte emot något. Jag ska balansera ut hela saken till sist. Men det är faktum att Gud, det finns tider när världen upplever mycket större välsignelse än Guds församling. Asaf talar om detta i 73 psalm. Han tittade på sina grannar, allt blomstrade för dem. Han var sjuk, fattig och eländig. Det finns tider när det ser bättre ut i världen än i Guds församling. Och låt mig få säga nu, igen utan fördömelse, men ändå, jag kanske ska inte säga det här parentesen. På 80-talet så var världen så välsignad så att 40- och 50-talisterna lämnade Gud i stort sett för att kasta sig in i ett välsignat system. Det är de vi saknar idag som fäder och mödrar i Guds folk. Men det går fint till en viss del. Och de dansar och det är glädje. Vem skulle fördöma David? Men det finns skillnad i dansandet i köttet och i dansandet när Gud manar till det. Det finns skillnad mellan andlig kaxighet och andlig förkrosselse när Guds närvaro kommer. Inte därför att vi är duktiga, utan därför att vi är hjälplösa. Han dansar, det är underbart. Och Osa i sin övermod att kontrollera Guds närvaro sträcker ut handen och rör vid arken och faller död. Jag tror att han är i himmelen, det är inga problem tror jag. Men Gud vill inte tillåta någon att röra vid hans närvaro. Inga namn ska sättas över namnet Jesus. Och då sker det så att David blev så rädd. Och så står det i vers 9. Och David greps av sådan fruktan för Herren på den dagen att han sa, hur skulle jag våga låta Herrens ark komma till mig? Därför ville David inte låta flytta in Herrens ark till sig i Davids stan, utan han lät sätta den in i gaditen och Obededoms hus. Kan jag fråga ärligt nu uppriktigt? Jag kanske har inte så mycket av den erfarenhet själv. Är det någon här som har upplevt Guds närvaro i sitt liv på ett sånt sätt så att du upplevde en fruktan för det? Några kanske. Jag minns en upplevelse, jag ska inte ta upp den igen. Men jag minns en upplevelse när jag skulle lägga handen på Guds närvaro. Och Guds ande varnade mig och jag tänkte, nu faller jag död faktiskt. Men vet ni vad, vänner? När jag hör människor prata om Guds närvaro bara i termer om jag vet inte vad, så undrar jag om det är Guds närvaro. När Guds närvaro är där så är människan inte stor. Hon är inte förnedrad, tvärtom, hon är upprättad. Men hon är inte kaxig. Och David och de var lite kaxiga. Och sen när arken, när han inte vågade ta Guds närvaro in, så såg han att Ebed-Edoms hus var så välsignad, så han ville ha välsignelse. Och de tog arken igen till sig, och det står skrivet så här nu, lyssna på där nu. Och när de som bar Herrens ark, så de satte inte det på någon ny metod, de bar den på sina axlar. Syskon, får jag säga en enkel sanning som vi alla vet, men ibland kanske glömmer. Herrens närvaro bärs endast genom relationer som är ärliga, uppriktiga, rena, fulla av kärlek och fulla av omsorg. Det är så Herrens närvaro bärs. Och när man är mån om Guds närvaro, då är man mån om försoningen. När man är mån om Guds närvaro, då är man mån om omsorgen. Låt oss göra vår del. Han kommer säkert att utlösa sin välsignelse över oss. Jag är så glad när vi inte i vår församling, om jag ska nu säga något, Gud förbjuder oss att vi blir några. Vi är ändå ingenting här. Men jag är så glad att vi inte pratar så mycket om nya metoder. Låt oss prata om det som är väsentligt. Och det väsentliga är att älska varandra. Det väsentliga är att tjäna varandra. Det väsentliga är att ha omsorg om varandra. Och när Gud ser denna lilla darrande församling som har omsorg om varandra, då sparar inte han på sin välsignelse. Men om vi jagar något nytt för att återupprätta något, så kommer vi att gå vilse i metodernas djungel. Och vi kommer att förlora både närvaron och oss själva. Ibland upplever jag att jag kan prata svenska till och med ganska flytigt. Låt mig få gå vidare nu. Och när Herrens ark hade gått, lyssna nu, när Herrens ark hade gått sex steg framåt, offrade han en tjur, David, och en götkalv. Varför gjorde de det? Varför sex steg? Varför offra efter sex steg? Jo, vet ni varför jag tror att det är så? Nummer sex är människans nummer, eller hur? Ingen djup filosofi det här. Varje gång de gjorde vad de kunde med ärliga hjärtan, så såg de att detta räcker inte. Och då stannar de och ser, om du inte nu välsignar, så är det förgäves allt. Och de offrade som ett tecken av vad deras själ visste, att de inte kan göra något för att Guds närvaro ska vara där. De säger, Gud, vi gör så gott vi kan, men välsigna oss, därför att utan din närvaro så är allt förgäves. Allt förgäves. Och när de gjorde detta, var sjätte steg stannar de offrar, då bekräftade Gud all detta. Därför att han såg inte till deras duktighet. Han såg inte till deras skickliga, jag vet inte vad. Prisad vare Gud för dessa våra sångare här och spelare och allihopa. Och eventuellt för någon bra predikant, eller hur? Som inte finns idag här. Ja, kanske sitter den där. Men låt mig få säga bara, vänner, när Gud ser våra ärliga hjärta, och när vi med hjärtan söker hans närvaro, då välsignar han. Då tar han gåvor, men han lägger något mer över gåvor. Själva gåvor i sin duktighet skapar bara en teaterföreställning. Men Guds närvaro skapar något annat. Och jag går mot slutet. Så tog de arken tillbaka. Det såg nästan likadant ut, de här två processerna. Det var samma ark, det var samma David, det var samma dansandet, men det var något väsentligt annorlunda. Det som var väsentligt annorlunda, det är att nya vagnen var borta. Och människornas hjärta tillät sig att dras in i relationer med Gud och med varandra. Och sen var en liten sak till som var närvarande. Ingen vågade sträcka ut sin hand och kontrollera vad Gud gör. Så tog de arken tillbaka och Guds närvaro var i Israel sedan dess, under hela Davids regeringstid. Och när hans son Salomon ärvde kungatronen efter honom, så står det skrivet att på lövhyddohögtiden invigdes andra templet. Eller templet. Och härligheten i templet var så tjock så att ingen kunde göra något. Kom ihåg, vänner. Enkel jämförelse. I Hesekiel 8. Jag har inte tänkt på det här. Det här är från Gud tanke. I Hesekiel 8 var det människoverk som drev Gud ut ur templet. I andra Samuelsboken och första Konungaboken är det Herrens närvaro som driver ut människoverk. Jag stannar här och läser en vers till bara. Ärligt uppriktigt, när jag tänker på det här, så måste jag bara säga tillsammans med aposteln Paulus så här. Andra Korintierbrevet. Jag tror att vi har tid för ett par lovsånger till, eller hur? Inte för att uppfylla någon formalitet, men att eventuellt ge lite plats. Om Gud vill göra något, vill han inte göra något, så går vi och dricker kaffe. I Andra Korintierbrevet 2:16 så skriver Paulus så här. Eller 14 till och med 16. Gud vare tack som genom Kristus alltid för mig med i sitt triumftåg och överallt låter mig sprida Kristus kunskapens doft. Till Guds ära är jag en Kristus doft bland dem som räddas och bland dem som går förlorade. En doft av död till död för dem som går förlorade. Av liv till liv för dem som räddas. Och nu kommer den tanken som jag tänker på. Vem förmår något sådant? En annan översättning säger, vem duger till detta? Vänner, vem duger till det här? Saul dög inte med sitt system. David dög inte när han importerade, om jag säger så här. Filisterna dög sannoliken inte till Guds närvaro. Sauls system, religiösa system, dög inte till det. David lurades av att kopiera världens metoder för att bringa närvaro in. Det dög inte heller. Och en dag så blev hjärtan förkrossade. Och desperation var så stark så att Gud sa, nu har inte jag har inte val. Jag måste välsigna dem. Må detta hända med oss, ska vi be tillsammans. Jag skulle vilja uppmuntra dig, du som sitter här idag och som sprattlar till alla möjliga sidor och letar efter lösningen för ditt liv. Du försöker med allt möjligt. Du vänder dig till höger och vänster och hoppas på att någonting av det mänskliga ska hjälpa dig. Jag vågar stå här och säga i Herrens namn. Låt honom komma in i ditt liv. Han kan lösa det. Du behöver ingen handpåläggning. Du behöver inte komma fram. Det är inte det som löser saken. Det som sätter Gud igång. Det är inte de smoda predikanternas händer. Det är desperata människans rop till honom. Så nu när vi sjunger och lovsjunger honom, ropa till Jesus i ditt hjärta. Och säg, fräls mig från helvetet. Fräls mig från det här som pågår i mitt liv. Fräls mig Gud. Jag tillåter dig att komma in i mitt liv. Så kommer du att se. Det är inte mitt löfte, det är hans löfte. Och han ljuger aldrig. Testa honom. Smaka och se, säger Bibeln, att Herren är god. Amen.